Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Tjenare, tjenare!
Hallå, hur läget då?
Ja, så kan det låta när stad möter land och när land möter stad. Men vill ni möta stad och land och se vår nya stand-up-föreställning Stad och land, minus Simon Järnfors, ja då är det fan dags för att börja sälja slut i många, många städer. Ja. Vi kommer till Borlänge,
Jönköping,
Helsingborg,
Kristianstad,
Skövde,
Örebro,
Lund,
Kalmar,
Växjö,
Linköping,
Uppsala,
Eskilstuna,
Stockholm,
Göteborg,
Karlstad,
Malmö,
Sundsvall,
Östersund,
Brås
och Varberg.
Av alla jävla ställen. köp biljetter på specialisterna.se.
Och du, det är den perfekta underhållningsformen där.
Och nu kör vi.
Det är stand-up.
Nu. Och nu kör vi igång med veckans avsnitt av Specialisterna.
Podcast.
Specialisterna.
Ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det med mig Simon Järnfors
och mig Albin Sorman Olsson.
Albin Sorman Olsson och Anton Magnusson sover kanske.
Mm. Det är mycket möjligt.
Vi får se om han dyker upp mitt i podden även den här veckan.
Ja, det gör han säkert. Men det var han som valde den här tiden.
Mm. Ja, det var väl en liten diskussion mellan er två. Du har barn att passa och han har en dygnsrytm att passa.
Ja. Ja.
Och där blev det lite, ibland lite svårt att få tider som passar för båda.
Ja, så kan det vara. Men alla har sina problem, va? Du har mina problem och...
Jag har TV och filmkonceptet mina problem.
Ja.
Jag ska ner faktiskt till Trelleborg och filma lite för den mina problem.
Just det.
Du har inte vägarna förbi Malmö den 8 februari?
Nej, det tror jag tyvärr inte.
För jag tänkte filma en scen där jag ska återskapa Funny Fuck Up 2018. På lite backstage-häng. Och du var ju med på den. Så det hade ju, men alla behöver inte vara i bild just samtidigt. Du kanske var på toaletten då. Det vet man inte. Ja. Jag tänkte.
Ja, intressant. Intressant.
Det kommer lite teasers här då för vad som komma skall i,
just det,
i långfilmen som är på gång.
Vad filmen ska handla om till 100% kommer en teaser om. Det ska bara utspela sig backstage och se det sånt kammarspel. Backstage.
Ja, det hade inte varit att fy skam.
Nej.
Alltså tänkte, vill man se något kammarspel så är det väl att se kammarspelet Backstage Funny Fuck Up Turnén 2018.
Ja, det är sant. Det är sant.
Om det är en välskriven och sådär.
Ja, det kanske blir Mina Problem långfilm 2. Fast i och för sig, nu har du lite... Nu har du varit inne och tassat lite där redan. Det hade varit konstigt om du gör några scener därifrån och sen gör du en hel långfilm.
Jag har också dissat fenomenet kammarspel och gjort lite parodi på det i Mina Problem avsnitt 3, tror jag det var.
Mm.
När vi, alltså det är ju en scen i, jag tror det är Mina Problem avsnitt 3, där jag och Anton fastnar i en hiss.
Mm. Just
och, så, och så pratar vi då på, om fenomenet kammarspel, att jag inte gillar det när hela, liksom om man ser ett Seinfeld-avsnitt eller sådär, så utspelar sig hela i väntrummet på en Kina-restaurang eller i ett parkeringshus och de letar efter bilen, att jag gillar inte det.
Nej, just det.
Och så är det liksom en litet metaskämt då, att man tror då att hela avsnittet av det här Mina Problem ska utspela sig i den här hissen, eftersom hissen har stannat och vi är där ett tag.
Just det.
Men sen börjar hissen funka igen och så åker jag till LA. Så det blir väldigt lite instängt liksom.
Extremt kort kammarspel. Ja. Det, man skulle kunna säga att varje scen är sin lilla kammarspel.
Jo. Nej, men det känns ju som en sitcom då, och så fastnar hissen och då tänker man, fan, kommer det här hela avsnittet vara ett kammarspel nu som utspelar sig i hissen liksom.
Det är roligt att du tänker så fort du är med om någonting, att du så blir strandsatt på en öde ö, så tänker du så, fan, mitt liv blev ett kammarspel, att det, liksom, det är inte att vara fast på en öde ö som är det jobbiga, utan att ditt liv har blivit ett kammarspel.
Undrar om Gilligan's Island, har inte jag sett, det är ett amerikanskt fenomen som det ofta refereras till i populärkulturen liksom.
Yeah.
Jag har bara sett referenser till det. Men jag gissar att de var fast på en öde ö där och att det var något av ett kammarspel.
Ja, det borde det ju ha varit då. Ja, fast jag vet inte, man kan väl vara nere vid vattnet och man kan vara i djungeln och man kan vara, alltså jag tänker så, man behöver ju bara, vad är det, Seinfeld, ett vanligt Seinfeld avsnitt har kanske 3 locations eller?
Ja, det är lite olika va. Men de har ju 2 avsnitt som jag kan komma på rak arm som då jag räknar som kammarspel. Det ena är ett parkeringshus och det ena är i liksom väntrummet innan de går in i en kinesisk restaurang. Men i det här P-huset så är det ju ändå liksom, de går omkring lite, men det, jag tycker det känns, jag får klaustrofobi liksom av den typen av avsnitt.
Just det, man har glömt bort vart de har ställt bilen.
Mm.
Ja, just det.
Det finns lite sådana, Richard Linklater har gjort lite sådana filmer också, som en som heter Tape, som bara utspelar sig på ett hotellrum.
Mm.
Och en Suburbia, där de hänger utanför typ en convenience store. Där hela filmen utspelar sig där. Det är ju mycket teater också som, alltså jag tror båda de två, i alla fall Suburbia, bygger på teaterpjäser. Uh-huh. Och teaterpjäser har ju lite i sin egen form liksom.
Mm.
Eftersom det är svårt att byta scener så är de ju ofta något av kammarspel.
Ja, men jag är inte heller, jag är i alla fall inte, Anton har ju någon sån här regler liksom, att om man gillar en genre så höjer man någon siffra på IMDb. Alltså då, om du gillar sci-fi väldigt mycket. Mm. Så har en film fått 6,2 på IMDb, så kommer du tycka att den är 7,2 för att du har liksom förkärlek till genren då.
Och det... Så när jag med typ ghettofilmer, att kanske Boys in the Hood får en extra siffra där för att
just det.
Det utspelar sig i amerikanska ghettot. Mm,
men så har jag verkligen inte heller med kammarspel. Alltså jag har liksom inget, jag är inte allergisk mot dem heller, men om man läser den så här, ja, hela filmen utspelar sig i en rättssal.
Det är så tråkig miljö också.
Ja, och ser man så.
FC gillar ju Clerks.
Mm,
den utspelar sig i, det är något av ett kammarspel.
Ja,
men det är ett undantag. Jag tror Anton gillar kammarspel, att han är lite förtjust i det.
Mm. Men det kanske är sån liksom filmskapar, att det är liksom, det är imponerande att lyckas med ett kammarspel där man då inte kan använda sig av olika miljöer liksom. Och jag vet inte om jag har sett någon film som jag tycker är riktigt bra som är ett kammarspel.
Clerks kan man inte stå sig riktigt idag. Senast jag såg den tyckte jag inte den var så jättebra.
Nej, jag tror jag...
Den är, har ju en viss charm.
Ja, jag tycker jag såg också hans filmer lite sent i livet för första gången, tror jag. Att man behövde nog vara lite yngre för att... jag vet inte. Jag är liksom inte så superstort fan. Jag springer liksom inte på allt. De rör vi.
Nej, alltså han har ju tappat bollen för länge sedan. Den senaste då, Clerks 3, var helt okej. Okay. Mm. Men han har gjort riktigt kassafilmer innan dess.
Var det den ni såg i LA?
Mm. Clerks 3. Den såg vi när han var där också. Och casten var där. Vi såg en premiärvisning liksom. Så det var ball. Hur har hänt? Okej, det har blivit dags för det omåttligt populära inslaget Albins vanliga liv.
Albin, han lever sitt vanliga liv. Ja, Albin, han lever i förnekelse.
Ja, vet du vad jag håller på att göra? Jo, vet du vad jag gjorde häromdagen då?
Dyrkade lås?
Ja. Och så in emellan där så gjorde jag birria tacos.
Ja.
Mm. Lite det tråkiga med det då är att inte jag har ätit någon annans birria tacos innan.
Aldrig, okej. Okay.
Nej, så jag vet ju liksom inte riktigt vad jag ska vänta.
För det var stängt när vi var i Göteborg och skulle käka det, va?
Exakt. Så då gick vi och käka hamburgare istället.
Mm.
Alltså jag vill liksom alltså det är ju på ett sätt är det kul då, för att min första gången man lyssnar på en låt, om det skulle råka vara covern, så brukar man ju ofta tycka att den är bättre än originalet rent liksom känslomässigt, för att man har, ja men det man hör först gillar man mest liksom. Det funkar ju så med information, vill man gärna tro på det man hörde först också.
De som sa amerikanska Office först tycker inte att Ricky Gervais är lika bra.
Nej,
och tvärtom har jag hört.
Ja, fast jag tycker nog amerikanska Office är det är liksom en annan sorts show, men jag tycker nog den är minst lika bra som engelska, bara att det finns liksom inget den känns så genial på ett annat sätt i Office. Men liksom i underhållningsvärde tycker jag amerikanska håller sig väldigt bra. Men i alla fall då så har jag ju ätit en birria tacos i hela mitt liv.
Mm. Ska vi friska upp minnet vad en birria taco är för lyssnarna?
Mm. Ska jag berätta då, så kan du stoppa mig ifall jag, för det kan ju hända att jag har helt fel, tror jag inte jag har. Men då är det ett långkok på... alltså på kött då liksom, med en chiligryta kan man säga egentligen att det är, där man separerar köttet, oljan från grytan och såsen då i olika behållare, och sen så gör man då man doppar ett bröd i oljan, steker det, lägger på kött och ost och kanske lök och lite koriander, och sen så liksom steker man det så att det blir ett, inte hårt tacoskal skulle jag inte säga, men ett hårdare än ett mjukt. Och sen häller man upp såsen i en liten behållare och doppar tacon i den.
Mm.
Är det rätt?
Ja, men det är ungefär så jag uppfattat också. Det är så det brukar serveras liksom. Mm. Att man har, men det finns ju birria tacos utan consomme. Det heter den där doppsåsen liksom.
Just det.
Och jag brukade då i LA käka det med ostskal, där skalet var helt gjort av ost också.
Mm, just det. Det har
men det är inte den mest traditionella birria tacon. Du gjorde det nog mer traditionellt än när man doppar skalet i såsen också, eller oljan där. Men det är väldigt gott, och det är väldigt trendigt i USA. Jag gissar på att det kommer... komma till Sverige. Det har redan kommit till Sverige, men att det kommer att bli stort i Sverige snart.
Mm. Ja, det kan man tänka sig. Alltså jag har hört folk säga så här innan när de har varit i LA. Men det har inte riktigt hänt liksom. Till exempel fish taco var min kompis i LA.
Just
och käkade
det,
överallt.
Det.
Och sen så, alltså, alla i Sverige har väl kanske nu ätit en fish taco, men det blev ju verkligen ingen stor grej. Alltså det fanns aldrig något food truck.
Det blev aldrig någon riktigt stor hit. Alltså som dumplings i Sverige blev en halv stor hit.
Mm.
Det blev liksom inte som sushi som verkligen svepte över hela landet och sopa mattan liksom.
Nej, och jag skulle säga att ramen inte heller riktigt har, alltså även om det finns ett utbud.
Ja,
nej,
det har inte sopat mattan på samma sätt som sushi, pizza, kebab.
Hamburgare.
Känns ju hamburgare, varm korv.
Köttbullar med gräddsås.
Ja, nej, det har verkligen haft ett punggrepp om Sverige i många år.
Men nu är,
men är det lite... Ja. Ja, men är det lite samma sak med mat? Eller jag väntar, nu pratar vi mun på varandra.
Mm.
Ska jag säga?
Ja, gör det.
Är det så med trender i Sverige nu eller i världen? Liksom, även för att nu, det är mindre monokultur nu. Det är ju mer så här så att en maträtt kanske har svårt att bli så stor som sushi eller varm korv blev. På samma sätt som ett band har svårt att bli så stort som Elvis eller Beatles blev. Mm. För att man har så mycket mer att välja mellan.
Ja, kanske.
Jag säger, Billie Eilish är ju inte lika stor som liksom ens Spice Girls var.
Nej.
Skulle jag gissa på. Eller liksom,
så är det nog.
Nu har jag liksom inte, jag är inte så insatt i ungdomskultur på samma sätt som jag kan vara när jag själv var ungdom. Liksom. Men jag gissar på att, och jag levde inte på den tiden Elvis och Beatles var som störst. Men jag gissar på att det blir ju inte så stort längre någonting.
Nej. Det är också väldigt konstigt vilka rätter som blev sådana igen. Alltså hamburgare är ju, den känns ju så given liksom.
För att det var så gott.
Ja, köttfärs och bröd, det känns ju... Alltså, det kunde man nästan förstå att den skulle ta världen med storm, liksom. Men att sushi var en av dem... Alltså, jag tänker då, om man skulle ställa ramen jämte sushi... Om ramen hade kommit först i Sverige, hade det blivit så stort då, liksom?
Jag tror inte det. Nej. Jag vet inte. Det var kanske lite där hälsotrenden med sushi också, att folk kände sig lite fräscha och att det hade ryktet att det var rätt nyttigt också. Mm. I början hade sushi ryktet att det var minuskalorier. Yes. Det kommer jag ihåg då på 90-talet när sushin började komma till Malmö och jag praktiserade på en reklambyrå och de käkade sushi till lunch idag. Då var det liksom, jag tror till och med att det var tidningar och sånt som skrev om det då, att att det krävs mer av kroppen att bryta ner rå fisk än vad man vinner energi. Så man liksom går ner i vikt av att äta sushi.
Fan vad alla fiskar bantar då jämt. Alla rovfiskar blir bara smalare och smalare.
Eftersom de äter fisk. Det hade Seinfeld ett skämt om, som man drar i något. Vet ni varför fiskar är så smala? För att de äter fisk.
ja, det låter ju korkat. Ja. Nej, men menar, det hade man väl kunnat säga... Alltså jag skulle kunna tänka mig att folk tänkte så om poke bowl, som är den senaste trenden som jag kommer på som verkligen har liksom
sopat mattan.
Ja, den finns ju ändå överallt och alla har käkat det.
Mm.
Men den upplevde jag kommer ihåg att det var Carl Stanley som sa att han hade liksom som en spaning att det inte alls är särskilt nyttigt.
Mm, så, det är det ju inte heller. Varför? Alltså vitt ris är ju inte så jättenyttigt.
Det var det jag tyckte var så gott. Jag hade liksom inte tänkt på att någon hade tänkt att det var nyttigt. Så jag tyckte det var så rolig spaning då att han, alltså som en antispaning, som att säga så, Hitler var inte alls särskilt schysst. Alltså om man tänker så här, häng med mig på den här nu. Att han var ju betedde sig också jävligt illa liksom. Men han var så, ja, alla är väl överens om.
Hitler hade dåliga sidor också.
Men
Hitler, han var inte den han utgav sig för att vara.
Ja, men det känns som att han får för jävla mycket liksom, så här, hyllningar och klapp på axeln. Att, men jag tycker
man undrar så vilka kretsar du har vistat sig.
Ja.
Du tycker att Hitler är överskattad. Han är överskattad som välgörare.
Men,
som filantrop.
Ja, men jag är jävligt sugen nu på att prova en riktigt bra billig taco då, för att veta hur min stod. För jag tyckte liksom det var väldigt gott, men det var ju gott på det sättet som en chili gryta är liksom, mer än, alltså jag tyckte liksom inte att det var inte en sån 10 av 10 rätt då, i alla fall inte den jag gjorde.
Nej, det finns några ställen i Stockholm som serverade, för vi kan ju gå och käka det någon gång. Jag skulle inte säga att det är riktigt lika gott som kanske en smashburgare. Men det är ändå en av mina favoriträtter. Jag tycker det är godare än pizza.
Ja, alltså det är ju... Ja, för jag tyckte liksom att det var mest var det att det kändes väldigt... vad heter det? Indulgent. Liksom att det kändes lite... soulfoodigt på något sätt. Att det var... Att man visste så, okej, men nu jag unnar mig nu en birria. Alltså det är ju väldigt, känns ju att det är extremt fett och liksom mycket ost och sånt. Att det är liksom, det är väldigt, ja men lite som hamburgare är väl också så att man, alltså fan det här kan man inte äta varje dag. För då mår man, alltså det är liksom inte bra. Men liksom inte sådär, det stack liksom inte ut som en perfekt rätt på det sättet som jag tycker att hamburgare gör när man,
nej.
Ja, du fattar, ja.
Nej, men du får testa. Alltså, de bästa i Stockholm är ju inte lika bra som de bästa i LA.
Nej. Men
vi kan ju börja med och se vad du tycker om dem.
Vilken är den bästa i Stockholm, skulle jag säga?
Det var någon, jag åkte med Jens Rosengren, min kompis som också håller på att filma väldigt mycket av grejerna jag håller på med. Vi åkte runt och testade. Det var någon som låg där vid typ Sankt Eriksplan någonstans, tror jag. Men jag kommer inte ihåg vad han hette.
Men det var inte en food truck.
Nej. Food trucks är ju inte så jättevanligt i Sverige.
Nej.
Men nej, det var, och sen har de på Skånegatan där på La Olita, tror jag också de har birria tacos. Jag är osäker på, jag minns inte riktigt om jag smakat det där. Men jag tror det. Men
ska vi starta birria taco dudes?
Bara för att vara före Burger Dudes. Jag såg, apropå Burger Dudes, alltså vi har ju tidigare då hånat dem lite för att de hyllar vad heter nu det?
Flipping Burgers,
ja. Men sen såg jag en bild på Burger Dudes Instagram där det stod så här: just a reminder that the Flimpy Burger still exists on the secret menu and that you should eat one. Så är det på Flipping Burgers. Och så är det då en bild på en burgare som ser så jävla god ut.
Aha.
Så nu har jag inte smakat den, men jag vill bli sugen på att testa Flimpy Burger på Flipping Burgers på deras hemliga meny. De kanske sparar de bästa bönorna till de som vet.
Ja, men jag vet inte. Lite så känns det ju som jag. För jag tycker nog, alltså nu har jag, brukar jag checka på Bun Meat Bun ibland. När man är i krokarna liksom. Jag tror ändå den cheeses är den. Alltså den är ju den som sticker ut mest av dem i alla fall. Även om den kanske liksom.
Och där, ja, den finns bara på hemliga menyn, kan vi påminna lyssnarna om.
Ja, och jag tycker det är liksom konstigt när de har en sån då som är så. Den är ju wow ändå. Första gången man käkar den är det ju verkligen kanon. Så jag
du kallar den för en showstopper, ja, en gång.
Ja, men det är det ju. Så jag tycker det är konstigt. Eller liksom varför har man, så man jobbar jättemycket och tar fram en signaturrätt och sen så gömmer man den bakom en liksom hem.
Ja, det enda jag kan tänka är ju att den är för dyr. Att det är så himla mycket ost. Fast samtidigt, varför höjer de inte bara priset då?
Ja. Alltså det är perfekt för oss som vet det då. Om vi får betala, om de går back på oss. Alltså vi vet då att råvarorna kostar mer än vad man betalar. Men
Låter lika troligt som det här minuskalorierna. Men då på typ 80-90-talet var det snack om att hårdkokt ägg också var minuskalorier. Att man liksom... Men det var nog bara snack.
Men jag kommer ihåg, det var någon ganska nyligen jag hörde som var en sån superfood. Man kommer inte ihåg vad det kan ha varit.
Men superfood behöver inte betyda att det är minuskalorier väl?
Nej, det behöver
det
inte.
Bara det, att det, vara så, ja, det var mycket så goji-bär och sånt, ja. Kallades ju superfood. Jag vet inte vad det är riktigt.
Nej, men då var det väl att det var mycket vitaminer och så då. Men, ja, men jag kommer inte ihåg vad det var. Om det var typ så, det var väl något helt morötter säkert, något sånt skit som folk tyckte var så mycket.
Jag tror jag glömde två poddar i rad att komma med mitt senaste hamburgertips i Stockholm. Och det var ju då Boo Burger på Götgatan. Jag köpte en deras cheese boo med extra ost. Och det var jävligt god. Alltså den... om man inte orkar åka ut till Funky Chicken food truck som fortfarande har de godaste burgarna i Sverige och som håller väldigt hög internationell klass också, ja. Så kan jag rekommendera Boo Burger. Där kunde man också sitta och ta en öl.
Mm-hmm. Ja, och de, ja. Fan, undrar inte jag där. Visst var de hade någon skylt utanför som var någon sån Sveriges, ja det var så hamburgare SM eller någonting hade de varit med i kanske.
Det är rätt många hamburgare. Jag har sett ett annat ställe ute på Götgatan där de hade någon stor skylt liksom. Okay. Men jag är osäker på det här. Det här är... jag vet inte om de hade någon hamburgare SM-skylt utanför.
Okay.
Men det var gott i alla fall. Och de hade Hazy IPA som jag alltid drack när jag var i USA också. Alltså Hazy, dimmig, översätter man det?
Ja. Ja.
En dimmig IPA, det tycker jag förhöjer känslan lite mer.
Mm.
Tyvärr var den lite avslagen när jag drack den där på Boo Burger, men då gissar jag på att det bara är någonting med dagsformen på fatet.
Jag är så jävla taggad på, alltså nu när jag var nere i Lycke på jul och nyår, så berättar min syrra för mig att det finns en food truck, en hamburgare food truck i Kungälv som står typ så utanför Jula liksom. Alltså så att den verkligen står då på en sån, att det känns rätt real att stå ute i ett industriområde ju. Och på dem, så började jag kolla upp dem på Instagram, det ser så jävla bra ut alltså. Alltså att men jag hann inte dit då när jag var nere sist. Men jag tycker verkligen att de ser ut som att de ligger, alltså du vet, man kan ju ändå avgöra lite på hur de ser ut.
Ja.
Om det kommer vara alltså, i en smak.
Ja, verkligen. Alltså, men det är lite konstigt också. För jag sa, alltså det var någon också som sa så jävla god ut på också. Jag tror också det var Burger Dudes Instagram. Men som hade fått en trea av dem.
Men jag tror var, inte de kan avgöra sånt.
Nej, kanske inte. Nej, men det var ju... Det är ingenting som jag... Alltså så här, det är Vista Paddel, så det är någon paddelhall som har, fast det ser, och de skriver så här att den är liksom väldigt crunch eller något sånt, with the extra crisp eller något liknande. Och det låter ju väldigt gott.
Ja.
Men ja, det, de, jag vet inte exakt, jag litar inte heller jättemycket på dem.
Nej. Ja, men det som jag tänkte bara om någon, jag vet inte om vi har lyssnare i närheten. Jag tänkte att det hade varit kul om folk kunde åka dit och testa bara. För att, dels för att jag inte vill att den ska gå under innan jag får chansen. Mm. Och lite för att jag vill veta, för jag känner liksom ingen som har varit där. Det är bara folk som har hört om folk. Nej. Som har varit där. Så jag vill liksom veta om jag ska sluta längta eller om jag...
Har du googlat efter den? Alltså det är ingen Burger Dude som inte har varit där och sen sett den.
Nej, det tror jag inte. Den var också ganska nystartad, tror jag. Den heter Smash'em.
Smash'em.
Men jag tror inte de...
Ja, men det ska bli spännande att höra om det finns någon lyssnare som bor i närheten.
Hör av er i så fall då till mig.
Jag ska till Japan om några veckor.
På tal om sushi.
Ja. Jag har ju aldrig riktigt... I och för sig, alltså när jag var i Las Vegas så åt jag sushi som jag ändå blev så här riktigt hype på. Alltså, det var ju liksom... Det var mer såna friterade rullar och med olika liksom... ja, men starka såser och sånt där. Men det lyfter aldrig riktigt de nivåerna som jag kan tycka att ramen och burgare till exempel gör.
Där. Du vill ha mer fett.
Ja, det är väl det. Mm. Att man ska... ja, men att den riktigt tillfredsställande känslan, det är väl liksom... det är svårt att uppnå utan mängder av onyttigt animaliskt fett i sig.
Ja. Ja.
Jag har berättat om den ramen-dokumentären som jag tror jag heter Ramen Heads. Där det var ett ramenställe som då firade ett jubileum och de gick ihop liksom de bästa ramenkockarna i Tokyo och skulle göra jubileumsskalen då liksom. Mm. Jubileumsskalen där de struntade i priset på alla råvaror och sånt, för de bara sa, nu ska vi göra den godaste skalen liksom och servera den under en begränsad period och det får kosta vad det kostar vill, men det ska bli så gott som möjligt. Så de tog alla de finaste och bästa råvarorna och komponerade en skal och så provsmakade de den och tyckte, ja men den var verkligen god, men det är någonting som saknas liksom. Man saknar den här tillfredsställande känslan. Och sen ser man att de bara sa, okej, de bara häller i liksom mängder med smält grisfett. Bara liksom fyller den. Så att det, och sen efter det, okej, nu har vi den här stunsen i det. Nu.
Det är också det som är så svårt när man gör det själv, tror jag, ramen. Att det liksom, det känns så fel. Alltså det är väl lite så att man inte vill se hur en korv gör, hur man gör en korv liksom.
Mm.
Att så här, det känns, man kommer liksom inte kunna njuta av ramen om man först har sett hur jävla mycket
hur mycket grisfett det är. Ja, det är som Jim Gaffigan sa, hot dogs are like strippers, you don't want to know their backstory. Och så gör han act out, when I was 12, not interested. Ett av hans mörkaste skämt.
When I was 12.
Så avbryter han henne, håller fram handen och säger not interested. Nej, men mitt burgarintresse började lite i Tokyo faktiskt. Alltså jag var inte så... när jag var där, jag tror jag var i Japan första gången 2005 och då käkade jag ramen där, men var inte så jätteintresserad. Mm. Då var det bara så här, okej, man testar den lokala maten. Jag tyckte så här, var inte så liksom, var inte verkligen inte blown away. Men jag var rätt intresserad av hamburgare, alltså så här, som ganska många är liksom.
Mm.
Det här var nog, jag vet inte om Flipping Burgers eller den burgartrenden hade kommit till Sverige, utan det var mer så att, vet, att man ville testa alla, om man var i USA ville man testa alla fast food ställen och sånt.
Ja.
Men sen skulle jag till Japan typ 2012. Jag kommer ihåg att jag precis hade startat Arkivsamtal då. Och jag hade även blivit intervjuad av Kristoffer Triumf i Värvet. Och han var med i någon slags hamburger Facebookgrupp och var rätt inne på liksom hamburgare-fandom tidigt. Så då kopplade han ihop mig med några svenskar han kände som bodde i Tokyo och sa, men de här kan nog visa dig lite schyssta hamburgare när du är där.
Mm.
Och så följde jag med dem och käkade på lite olika så här, high-end hamburgerställen i Tokyo. Och då tyckte jag var så här, jävlar vad gott det här var. Då käkade jag på ett ställe som... de tog med mig till några ställen. Typ, jag tror det var Black Cow som var något ställe. Och sen köpte jag en sån manga då, där, som handlar om hamburgare bland annat.
Mm.
Någon matmanga. Och då så sa jag, där fanns det ett ställe som hette... tror det hette något med Avenue, Fifth Avenue eller något sånt kanske. Nej, det var inte Fifth Avenue, det var det var någonting med Ave i alla fall. Och i den mangan så reagerade de, så tyckte de att det var så jävla gott där. Och så kunde man se liksom logotypen på Franklin Ave hette stället.
Franklin Ave.
Franklin Ave, ja. Som förkortning av Avenue.
Ja.
Och så gick jag dit och då var det så här, wow, det här är det godaste jag ätit i hela mitt liv.
Mm-hmm.
Den början liksom. De sa så, ja men japaner, de gillar att bli bäst i världen på grejer liksom.
Ja, just det.
Japaner var ju rätt tidiga med det. Nu har ju liksom både svenskar och amerikaner, känns det som att de har börjat gilla och bli bäst i världen på grejer också. Att förfina grejer in i minsta detalj.
Ja.
Alltså, men historiskt sett så har ju så japaner, vet, de ska smida ett svärd och då ska de göra det på, på så här, liksom, man ska bemästra,
ja,
det verkligen.
Precis, man ska bli mästare, ja.
Mm, ni som sett Jiro Dreams of Sushi har ju säkert lagt märke till det också. Men, liksom, men sen har ju Sverige lite, många svenskar har blivit sådana också liksom.
Jag tänkte på Jiro Dreams of Sushi. Då är det hans son. Han får bara göra omeletten, var det inte så?
Ja, det är någon som bara får göra omelett som, och han blir aldrig nöjd med liksom omeletten. Han bara, nej, det här duger inte.
Vad så jobbigt det måste vara att ha en sån. Om man säger, det här ska ju naturligtvis gå i arv då, det här sushi-restaurangen till mina barn. Ett barn kan inte ens göra en omelett. Han har på i så 7-8 år och försökt göra en omelett och inte lyckats. Då har han ändå så världens bästa kanske omelettmakare som är ens, man kan fråga honom om allt, men det funkar liksom inte.
Men då käkar på Franklin Ave och några andra ställen, men jag tyckte när Franklin Ave var det liksom något av det godaste jag någonsin ätit. Det här var ju då nu har jag ju ätit bättre burgare. Sen jag kom tillbaka till Franklin Ave och tyckte okej, jag är inte lika imponerad nu längre när jag har käkat på andra bättre ställen liksom. Men de här killarna som Kristoffer Triumf kopplade ihop med, de var också gäster i Arkivsamtal sen och pratade om mat i Japan. Det är några tidiga avsnitt av Arkivsamtal som heter Mat i Japan del 1 och 2 och sådär.
Mm.
Där de är med. Och jag började väl umgås lite med dem också. De var trevliga. Men det var de också som berättade om ramenkulturen i Tokyo. Och Jiro då, det finns ju, det är ett vanligt namn för, jag vet inte om det är ett förnamn eller efternamn, Jiro, men det har ingenting att göra med liksom Jiro sushi, utan det var ramen Jiro var en liksom en ramenställe som hade en sån cult following.
Mm-hmm.
Som jag hörde talas om då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och som jag testade då, och först inte var så imponerad av, men sen blev hooked på.
Uh-huh.
Och det var då mitt stora ramenintresse startade, tror jag.
Men det är inte den som är den bästa ramen du har checkat?
Nej, nu har jag lite lämnat det. Det var lite som, du vet, jag kan tänka mig att Burger Dudes tyckte med Flippin' Burgers. Mm. Att de tyckte att det här är den bästa burgaren jag någonsin ätit, kanske.
Mm.
Eller i alla fall i Sverige. Och sen, men sen, och sen så blir, är man lite kär i den. Och så, ja, så tänker man inte på att det dyker upp andra som är ännu bättre. Så jag skulle nog inte säga nu att Ramen Giro är mitt favoritställe. Alltså det var nu när jag var i LA så käkade jag på ganska mycket ställen som är, som jag tror fan jag gillade mer.
Mm.
Fan, mat, då... mat och ramen var det ett ställe som var helt otroligt bra där.
Var det, men det är ändå japaner som har det.
Ja, det tror jag. Just, jag är inte helt hundra.
Det är sorgligt alltså ändå det... för själva, för landet Japan att de... De har liksom flera hundra år kanske hållit på med så. Vi ska bli bäst på den lilla grejen. Du ska göra en grej, specialisera dig på den och bli bäst på det liksom.
Ja.
Och så nu är de inte bäst på... Nu är de inte bäst på sin egen mat ens. De är säkert inte ens bäst på sushi.
Nej, det vet man inte. Men sen är det också att min smak kanske är mer amerikaniserad än japansk liksom.
Mm, just det.
Det finns ju de här, det finns ju de här liksom riktigt unkna smakerna.
Mm.
Eller dofterna som liksom är rätt stora i Asien. Som vi västerlänningar kanske har lite svårare att ta till sig av.
Ja, jag åt jag en ramen när vi var i Tokyo som smakade fisktran bara. Det var ju sådär alltså.
Ja, så att det är nog så att kanske att du hade kanske gillat LA-ramen bättre än Tokyo-ramen.
Ja, just det.
För att, ja men, det finns ju sådana, ja men ibland luktar det liksom unke. Alltså det är väl vissa som gillar det liksom, det här surströmmings och fermenterade och alltså det här att man lär sig, det är så extremt acquired taste med vissa grejer tror jag.
Ja.
Det här ruttna kan man få smak på liksom. Mm,
det är väldigt konstigt alltså.
Ja.
Jag gjorde ju en sats kimchi dock häromdagen, va?
Mm.
Det var ju, det är fruktansvärt gott alltså.
Mm, det gillar jag också. Där har vi också den lite ruttna, unkna touchen på det.
Ja, men den är också rätt frisk då i också liksom. Att det är lite, den är lite funky, men den är ju...
Mm. Ja, det är... Funky fresh.
Ja, precis.
Ja, nej, men jag hade det ofta i kylen nu när vi var i LA så hade vi en skal med kimchi liksom. Man kunde köpa det i snabbmatbutikerna. Men då luktade ändå alltid lite äckligt i kylen. Det luktade som någon hade fisit i kylen. Och det var kimchin för... Men, ja, men det är väl som dansk ost och sånt också. Att man kan ju få smak på den där utedass-lukten.
Drömmen.
Ja.
Älskar att sitta på utedass. Alltså man älskar bajslukt. Sitter där jämt.
Ja, Anton, den lantisen, han spottade ju ut kimchi första gången han smakade.
Ja, just det.
Men sen tvingade han det var kanske mer att han kände sig som en barnrumpa som spottade ut det, så han svalde till slut, svalde tillbaks det igen liksom, för när han såg blicken kanske, jag vet inte, eller när han kom på sig själv med att vara en barnrumpa som spottade ut mat som smakade lite annorlunda.
Det är också han som har pratat om att det är så sorgligt att man inte har så många smaker kvar att smaka på.
Ja, jo, men...
Så när han väl får en ny smak så spottar han ut det.
Men ja, jag vet inte, jag tänker att lukt- och smaksinnet är ofta så här att när man blir vuxen eller äldre så vill man ha mer extrema smaker. Liksom. Man börjar uppskatta whisky och konjak och ostar som sticker ut lite. Liksom.
Ja.
Men samtidigt så ens musiksmak stelnar ju oftast liksom, att man vill inte höra så mycket nytt i musikväg.
Nej, att du helt plötsligt skulle börja lyssna på så black metal bara för att få något riktigt extremt att lyssna på.
Nej, det jag tror inte det. Jag tror det är skillnad på de olika sinnena där.
Fast är det inte, jag tänker så, om någonting man har ätit mycket som barn. Att det, alltså jag tycker ändå så här, om man får en riktigt bra köttbulletallrik med gräddsås och lingon och pressgurka liksom,
ja,
tror jag, alltså den för mig kan ju den konkurrera med Funky Chicken.
På jo, liksom det är ju det som liksom de senaste mattrenderna, många mattrender har ju varit så att man har förfinat det som man tyckte om som barn.
Ja,
liksom.
Precis.
Som pizza och hamburgare och sådär.
Ja, men jag menar att det liksom, det finns väl ändå lite då samma som barndomens musik är väl då,
ja, köttbullarna
med potatismos liksom.
Mm. Jo, så är det ju. Jag vet inte. Jag bara funderar på det om man tar den musiken jag gillade som barn och skulle förfina den liksom på något sätt.
Mm, just det.
Man förfinar Blommig falukorv med Hasse Alfredsson.
Ja, men barn vet jag, alltså, så här, kanske inte så mycket, men när man var, men så här, tonåring då. Alltså när man lyssnade på då, om någon hade gjort liksom covers på de artisterna du lyssnade på då. Och liksom då moderniserat eller förfinat eller vad man ska säga, då kanske man hade gillat det jättemycket, alltså.
Jo, men så är det ju lite också, det finns ju ändå rätt många hiphop-låtar som är upphottade versioner av liksom 90-tals rap-låtar och sånt där. Och de gillar jag också rätt mycket.
Får du samma känsla som när du äter så farmors köttbullar? Att man liksom käkar samma rätt fast någon annan har gjort den nu då. Och så, exakt så känner du när du hör någon.
Ja.
Mm. Ja, men då är det exakt samma sak med musik och mat.
Mm.
Att man vill ha extremare och extremare musik. Det är det enda.
Ja, men vissa är nog samma musik, tror jag. Att man, alltså, de till slut fastnar för såna här noise och industri.
Ja. Ja, det är klart, ja. Men för jag fattar inte riktigt så Strage och så.
Mm.
Hur orkar han fortsätta lyssna på massa nya
genre? Han gör ju inte det heller. Alltså han skrev en krönika, jag har också pratat med honom om det här privat någon gång. Att han så himla gärna ville gilla den nya hiphoppen liksom.
Mm.
Men han kunde inte förmå sig att göra det. Att han verkligen försökte uppskatta det, men det går inte. Liksom.
Vad skönt. Att det var lite orättvist i så fall om vissa bara har så. Jag gillar, det är precis som att jag hör Beatles för första gången när jag var 14. Som första gången jag hörde Drake. Att det är så.
Man hör lite förakt i rösten när du sa Drake. Och det är också liksom en 20 år gammal artist. Alltså, ja. Det var väl säkert 20 år sedan han debuterade. Nej, kanske inte 20, men 15.
Ja. Ja, jag erkänner att jag är lite mossig när det kommer till hiphop-referenser. Mm. Men,
ja, nej, men jag kan förstå, alltså, så att man önskar att man hade den förmågan. Att man var avundsjuk. Alltså, jag minns när jag var liten, eller så här, när jag precis började runka.
Ja.
Och då jag hade liksom hört talas om onani. Men jag hade liksom, jag hade bara hört grunderna i det liksom.
Det är roligt. Jag har bara gått grundkursen i ronkeballe.
Så. Nej, men jag tror det var så här att det här måste ha varit i lågstadiet eller mellanstadiet där vi skulle ha någon form av liksom sexualundervisning. Och vår skolfröken då pratade om att vi tyckte mycket saker var snuskiga.
Mm.
Och så sa hon att samlag, det är inte snuskigt. Och så var det en kille som sa att runka är snuskigt. Och då så förklarade hon att nej, det är inte heller snuskigt. Och så var det många barn då som inte visste vad runka var.
Mm.
Och då så sa hon att, som jag minns det, så sa hon så här: det är när mannen kanske har lite problem att, jag vet inte vad hon sa att han hade problem med, men att man då kan hjälpa till lite med handen.
Mm-hmm.
Och så visar hon liksom väldigt lätt smekning med öppen hand. Liksom. Och då gick jag hem och testade det själv.
Ja.
Liksom att smeka penis med typ, det var väl bara med lillfingret då liksom. Men då så kom jag ihåg att jag, ja men det var ju skönt liksom. Och så, och så fortsatte jag med det. Och sen här plötsligt så, det här var innan jag liksom hade någon sats överhuvudtaget.
Ja.
Så, men jag kom, jag fick ändå orgasm liksom. Mm.
Och resten så, och då är historia.
och då tänkte jag så här... Och då kunde jag inte fortsätta runka efter jag fått orgasm. Alltså då var det inte lika kul längre. Då var det ju så här, då var man... Och jag kände mig inte, som uttrycket antyder, tillfredsställd. Jag ville ju fortsätta.
Ja.
Men då trodde jag att det var något fel på mig. Att jag var den enda som... Att jag tror alla kunde hålla på i all oändlighet liksom.
Aha.
Och så då var jag väldigt avvis på folk som kunde hålla på och runka utan att få orgasm.
Gick runt och var av.
Jag tänkte, fan vad störigt att jag har den här sjukdomen som gör att till slut så når jag liksom ett maxtak av njutning och sen är det inte mer.
Men det är kul om när man ska förklara vad onani är för barn, vad runka är, så är det så. Du vet när två vuxna människor älskar varandra. Motsatsen till det.
när två barn hatar
när man. En vuxen inte har någon som älskar, då får man krama sig själv.
När en vuxen hatar sig själv. Det motsatta kärnet och sig själv. där två vuxna människor älskar varandra och man måste hjälpa till lite med handen så här.
Och det är också så roligt att tänka sig nu då att hon aldrig har gjort det på någon.
Att hon aldrig har
ronkat av någon.
Nej, hon var väl väldigt kristen också så där. Mm-hmm. Jag vet inte om det har någonting för saker att göra, men
ja, men jag vet inte. Det borde väl vara... Men det är lite konstigt att tänka sig. Eller var hon liksom ogift? Var hon en nucka?
Nej.
Som jag brukar kalla det.
Nej, hon var gift, som jag minns det.
Ja, och hade barn.
Ja.
Ja, men då måste hon väl ha...
Runkat av sin man.
Ja, eller sina barn.
Ja, nej, det behöver man nog inte. Alltså jag har varit med väldigt sällan om att tjejer har runkat av mig.
Ja.
Alltså det har ju hänt, men det är väldigt, väldigt ovanligt.
Ja, men det har ju ändå hänt då. Alltså jag menar att det händer ju då.
Ja, det har hänt. Alltså, men sen är det också liksom att jag är omskuren och att svenska tjejer är kanske inte så bra på att runka av omskurna killar.
Nej, jag säga att svenska tjejer är ganska dåliga på att runka av även killar med förhud.
Okej.
Okay. Så att det är genomgående, det har inget med nationalitet att göra. Det var som
det har att göra med den otroligt dåliga sexualundervisningen man fick i skolan.
De ja, de bara kommer så smek.
Hjälpa till med handenkärringen. Hand,
ja. Det var med i läroplanen att tjejerna skulle få lära sig att det var så man gjorde. Jävla Berit. hur gammal var du då när du insåg att det nog var så här för alla, att ingen kan ronka hur mycket som helst?
Ja, alltså jag minns fan inte, men jag måste ju varit, det var innan liksom puberteten måste det ha varit.
Mm.
Så jag kanske var 8-9 då när jag började runka.
Uh-huh.
Och sen kom jag ihåg att det var någon, att jag kanske läste om det i Kamratposten eller något sånt sen i KP.
Ja, just det.
Eller om det var någon som sa det som hade kollat på porrfilm eller något sånt där. Som, för sen fick man ju tag på lite knullfilmer och sånt där.
Ja, men det var ändå flera år då som du, varje gång du runkade kände du en sån sorg över att du inte kunde... Att du är så.
Kanske ett år kände jag den sorgen.
Det är så roligt om det funkar så. Om det hade varit så lätt att liksom... vad heter de här hundarna med klockan som börjar dregla så fort man ringer en klocka?
Pavlovs hundar.
Ja, precis. Att du hade blivit så fortfarande att du liksom har kopplat ihop sorg med orgasm. Du blir så ledsen varje gång nu. Att du kan liksom inte förklara det längre utan det är så här, den känslan hör ihop med den här känslan. Att du bara alltid blir så jävla nedstämd efter att ha kommit.
Jag minns då att regn, den känslan kopplar ihop med att man fick vara inomhus och spela Commodore 64. Så då blev jag glad, för att mina föräldrar ville att jag skulle ut och leka när det var liksom fint väder. Men när det regnade så fick jag vara inne och spela Commodore 64. Så då blev jag ofta glad när det började regna.
Ja.
Så det är roligt. Ett barn som kopplar upp regn med glädje och orgasm, sorg.
Ja, det är verkligen upp och ner på vända världen. Alltså. Att du är så när det regnar så fan också. Jag känner mig själv, men kommer jag gå in och runka så kommer jag bli så, jag blir alltid så ledsen då. Ja,
men så är det kanske med musik då, att man behöver inte vara ledsen för att ens musiksmak stelnar.
Nej.
Utan det händer alla, även Fredrik Strage.
Ja, det är faktiskt jätteskönt att höra.
Mm.
För jag tänkte, liksom, är det det som är... För i och för sig Strage skriver ganska roligt också, men... tänkte jag, är det det som är liksom... Som är arbetsbeskrivningen på en musikjournalist? För att det finns ju nästan inga musikjournalister längre.
Nej, eller jag har dålig koll, ja. Men det...
Ja, men jag tycker väldigt... Alltså det är väl i alla fall inga uppburna. Alltså de var ju coolare än banden nästan förr. Alltså... Men nu...
Jo då, när Strage och Andres Lock och,
ja.
Och Jan Gradvall kanske aldrig ansågs vara så cool.
Jo, men ganska tror jag. Ja. Och han Persinning Larsen då. Men så tänkte jag liksom att de bara, men tänk om det bara är så att folk har slutat försöka lyssna på ny. Alltså det är därför ingen, det måste vara ett skittråkigt jobb att recensera en skiva med ett band. Man liksom, ska jag lyssna på det här skräpet liksom? Det är bara...
Ja, men det handlar väl snarare om sociala medier, att på den tiden så var det så här, om du ville upptäcka ny musik så fick du köpa en musiktidning eller läsa musikrecensiondelen i en dagstidning liksom.
Ja.
Och där kunde du upptäcka ny musik och då läste du recensioner. Ja. Nu kan du bara gå in på sociala medier eller YouTube eller liksom Spotify och bara provlyssna hur mycket du vill.
Mm. Jo, det är sant. Fan, vad tråkigt. Tänk på att så här Rolling Stone var sån...
Magazine.
Att den var så, liksom, så jävla hipp så länge.
Mm.
Och nu är det typ alltså massa folk som sitter och gör listor över världens 500 snyggaste albumomslag och sånt. Att det är så jävla trökig tidning nu alltså. Återpublicerar en gammal dålig intervju med Bob Dylan och så har de honom på omslaget och så är det så jävla suppigt alltså.
Jag köpte Rolling Stone Magazine för några år sedan när Larry David var på omslaget.
Mm. Var det bra?
Ja, men det var en intressant intervju.
Mm.
Jag tror det var när han skulle släppa Fish in the Dark, sin Broadway-pjäs.
Mm.
Som jag missade att se, men som jag läste manuset sen. Det var sådär, skulle jag säga. Men som Larry David-fan kan jag ändå rekommendera att man ska läsa det, för det finns att köpa som bok liksom.
Uh-huh. Men det var ingen långkörare då där?
Nej, jag tror inte det. Först spelade han själv huvudrollen och sen tog då Jason Alexander som spelar George i Seinfeld över. Det var väldigt mycket... Det kändes ganska slappt skriven faktiskt. Mm. Alltså, det var väldigt mycket som en fars. Så här, släng i dörrar, komplicerade släktförhållanden.
Ah, okay.
Kanske till och med en naken man under sängen och sånt där. Eller i garderoben liksom.
Det är väl lite... Curb är väl också rätt mycket så.
Alltså, fast inte riktigt...
Alltså inte på det dåliga sättet. Men jag tycker att det är väldigt mycket... Att det är liksom... En rolig del med Curb är att det är så att det är väldigt mycket så, fast de ändå lyckas göra det så jävla roligt liksom.
Ja.
Att det är nästan som att göra en någonting som du, din, den rätten du hatar, alltså, att jag ska ärtsoppa kanske, brukar folk inte gilla.
Ja, jag gillar ärtsoppa, så vi får ta, det är svårt, för alltså lever, det är ju en traditionell rätt som folk hatar och som jag faktiskt också tycker är jävligt äckligt. Mm. Alltså kalvlever då, gaslever och sånt kan ju vara gott, men...
Ja, men att jag ska, att jag liksom ändå lyckas göra kalvlever så att du älskar den, då är det ju ännu mer imponerande, för att jag hade så dåliga förutsättningar på något sätt liksom.
Ja,
det gillar jag väldigt mycket med, alltså så här, för att man stör sig inte alls på, okej, nu har han en skjorta som absolut inte får bli nerfläckad. Undra vad som ska hända nu. Att det är liksom... Okej, får vi hoppas inte här och hoppas då.
Man skrattar åt när det är B också. Liksom.
Ja, exakt.
Att David Liljemark, han sa att det som... Alltså, han var inte Seinfeld-fan från början, liksom. Men han minns den stunden när de vann över honom.
Mm.
Och då var det så här, typ... Jag tror det var det avsnittet där... där George är på jobbet och han, det är rätt grabbig stämning. De använder ordet bastard väldigt mycket. Uh-huh. Och sen så flyttade in en mamma med en oäkta son i byggnaden. och det är så att man ser vad det är på väg så tydligt. Men det var, jag tror det var det som David tyckte var så roligt också. Att, att det blir lite den här knuffa mattan under fötterna. Ja. Formen, alltså inverterade, rycka bort mattan skämtet. Att man, så, man vet vad det är på väg och man tycker det är roligt, man vill se det.
Ja, precis. Det är ju väldigt kul. Alltså man skrattar ju åt bara den setupen. De hade ju kunnat ha alltså, ett avsnitt där det bara är så, okej, han har sagt bastard, så här, opåkallat mycket hela det avsnittet. Flyttar in en kvinna med en oäkta son. Och sen hade det bara kunnat köra så dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Så bara, det är slut där. Ni fattar vad som händer här. Det är liksom, ni behöver inte visa den här scenen ens.
Det finns ju det här myten om det här, vilken komiker var det som har den myten omkring sig? Att vet man, de filmar ett bananskal. Buster Keaton.
Mm.
Att de filmar ett bananskal, så filmar man Buster Keaton som går på gatan, och så filmar man bananskalet, och så filmar man Buster Keaton som går på gatan, och sen går han bara förbi bananskalet utan att halka på det. Det var ju en sån myt om att det var en Buster Keaton, ett inslag i någon av hans filmer. Men när folk skulle kolla upp det så kollade de igenom alla filmer som fanns, och det var aldrig med.
Ja, okej. Men
det är lite det här också, för att man tycker det är roligt. Jag vet inte om man tycker det är så jävla kul, men när man tänker att nu kommer något galet hända.
Ja, precis. Men var det du, jag tror att det var du som berättade, jag kanske tagit upp det här med dig innan. Att det är liksom det här med bananskalshalket. Det har ju vi som, kanske som en referens till hur fattig humor de hade förr då. Att så, de ramlade på bananskal och bla bla bla. Men att det redan då var liksom ett ironiskt skämt. Så här då. Men det kanske inte var du som sa.
Nej, det var nog inte jag. Att det redan på, när det introducerades för första gången var liksom en ironisk liksom, B-humor.
Ja, eller liksom, kanske att det var då så att det liksom så larvigt att halka på ett bananskal. Eller liksom att det var inte så här. Att det bara var höjden av humor att någon halkade på ett bananskal, utan det var så... Ja, kan väl lyckas med ett bananskal... Liksom, att det var... Jag kommer inte ihåg riktigt vad någon... Jag trodde att det var du som sa det, var det jag hoppades på.
Nej, det var inte jag.
Men att det skulle väl liksom vara... Att det är en larvig nivå av det som vi inte då läser in hos dem, utan...
En ironisk nivå.
Ja, precis.
Jag tror första gången jag såg det skämtet att någon halkar på ett bananskal. Det var en annons för serietidningen Knasen som gick liksom i andra serietidningar. Om jag köpte Katten Nisse eller någon. Det var nog förmodligen inte Nisse, men det var nog Semic-tidningar då. Nisse var Atlantic Förlags AB. Ja. Men då var det så här en annons. Och så stod det så här: detta är inte roligt. Och så är det en ruta där Knasen går med en soptunna. Mm. Och bär på soporna liksom. Och sen halkar han på ett bananskal. Soptunnan flyger upp i luften. Och så landar soporna på chassens tallrik.
Mm.
Och chassen pekar på maten som är full med sopor nu och säger: just snyggt. Hur ska jag nu kunna se vad som är vad på tallriken? Ah. Och då så har man läst den här setupen. Detta är inte roligt.
Mm.
Och sen är det punkt, punkt, punkt. För chassen.
Ah.
Men för tusentals knasenläsare är detta topphumor.
Fan vad dumt förklara sina kunder alltså.
Nej men de gillar det. Det var ju topphumor för tusentals knasenläsare.
Men, jo men det är nästan som att det är anti. Alltså så här, om det hade varit konkurrenten som hade gjort den.
Ja.
Så hade de ju blivit fly förbannade. Så ni kan inte säga att våra läsare gillar sån här skit.
Det gör de ju.
Jo men jag menar att det är ju lika. Det kunde lika ha varit ett ret som att det var reklam.
Jo, verkligen. Men det, jag kommer ihåg redan som då åttaåring, redan som gråtrunkande åttaåring tyckte jag det var riktigt B. Nej, men så här, jag tänkte, vadå? Det här, och jag och min brorsa började ironiskt använda uttrycket topphumor också.
Mm.
För att det var ju så himla B allting. Ja. Jag tyckte aldrig knasen var rolig.
Nej, det har nog inte jag heller gjort. Nej, jag tänker bara säga att om någon som man tänker att du ogillar hade gjort reklam för en stand-up-show du hade med exakt
ja,
dina
ja,
ord,
ja, ja.
Så hade man ändå fått känslan av att det här är något...
Att de rätas.
De jävlas nu. Åh, kom och kolla med på en slapp timme med en roliga skämt i en hel timme. Att man bara... att det gäller...
Det var rätt roligt nu när vi var i Skåne, jag och Andrea senast, så sa hon Knasens julalbum. Så var det så här, så sa, jag tror jag ska köpa det i julklapp till min pappa, Totte Lennartsson då. Och sa, nej men vad fan, han kan ju inte tycka det är roligt. Så, jo men jag minns att han tyckte det var roligt.
Mm.
Och så läste jag någon av scenen och sa, men det här är så, det är verkligen ren skit det här. Han kanske tyckte det var kul förr i tiden för att det inte fanns något annat. Men så gav hon den till honom och han började läsa. Han gapskrattade åt.
Men, gud vad underligt det är att tänka sig. Alltså, det är en väldigt rolig bild på Totte Lennartsson. Han sitter med en knasen tidning och gapskrattar. Han behöver ta ett foto på liksom, för att det bara ser så roligt ut. En gubbe som skrattar åt knasen. Det känns liksom helt... Det är väl nivån då med bananskalet. Att de bara helt oironiskt... Nu då, om vi skulle göra en sketch där någon... Alltså hela sketchen är bara att du halkar på ett bananskal. Att det hade ju varit väldigt kul.
Ja,
att bara se det. Alltså det är liksom inte att du börjar riva ner en massa andra. Det är bara att du kommer bara, kostym och hatt. Och liksom käpp och så går du och så halkar du på ett bananskal. Slut. Specialisterna. Hej! Ingen finess, ingenting. Det är bara det.
Ska vi börja avrunda det här ordinarie avsnittet av Specialisterna podcast?
Ja, yeah, men det gör vi. Jag ska säga då att den 14, 15 och 16 februari då kommer jag till Skåne-trakten, Malmö, Lund och Landskrona och kör stand-up på Oslipats kvällar och oslipat.com kan man gå in på och köpa biljetter och även kommer jag till Fyris Comedy, har du varit där eller?
Fyri, ja men det har jag varit på, det är kul.
I Uppsala alltså, det vet ju de som bor i Uppsala att Fyris kommer det ligga.
Fyrisån och så vidare.
Och det är då den 23 mars, en torsdag, kan man gå och kolla på...
Det är min 45-årsdag.
Oh, jag ber! Sveriges nationaldag!
Nej,
det är det inte, men det borde varit, kanske.
Det kan man tycka.
Jag tror att det är Evelyn Mock också som kommer köra... Samma kväll på Fyris där. Det kommer bli för jävla kul. Jag har inte 100. Man får nog googla biljetterna. Eller gå in på evelynmock.co.uk och kolla, där hon säkert sidan.
Är det sant? Nej, nej. Hon bor inte ens i UK längre.
Men det kostar så mycket att ändra, kanske. Jag vet inte. Ja, det är, men gå och kolla på det, så ska det bli för jävla sköj.
Ja. Jag kommer till Umeå den 15 februari och den 23 mars, min 45-årsdag, så är det även premiär för Stad och Land i Borlänge. Så kom dit, fira min 45-årsdag. Jag kommer nog mingla lite med publiken i efterhand också, så kan... Så kan ni säga grattis.
Och köp chili cheese till Simon. Det älskar han. Kan ni bjuda honom på som födelsedagspresent?
Jag gillar faktiskt chili cheese. Ja,
jag vet. Det var inget ret.
Köp chili cheese till honom. Han älskar chili cheese.
Ja, men det är heller ingenting som är min favoriträtt. Liksom. Nej,
men de kanske gör det extra bra där i Borlänge.
Men när jag var på ett hotellrum i Los Angeles för länge sedan med Agro, då så kollade vi på Scooby-Doo på tv. Och då var det så här att någon, de skulle göra Scooby-Doo arg för att han skulle attackera någon. Ja. Och så pekade de och sa att han där har snackat skit om Scooby-snacks.
Mm-hmm.
Och då blev Scooby-Doo så arg, för det var ju han, det godaste han visste var Scooby Snacks.
Just det.
Så han attackerade dem då för att de hade snackat skit om Scooby Snacks. Och då frågade jag Agro så här, finns det någon mat eller något snack eller något sånt som du skulle bli arg, så arg ifall någon snackade skit om det snacket? Då tänkte han efter och sa, åh, det kanske skulle vara chili cheese i så fall.
Ja, det är rimligt. Jag älskar chili cheese alltså.
Skulle du vara arg om någon snackar skit om chili cheese?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag kan ta det. Men så här, vill du göra mer reklam förresten? Stad och Land, ska man köpa biljetter?
Stad och Land, biljetter på gardenfors.com hittar ni alla dem. Det börjar sälja slut på många ställen, så skynda att fynda.
Mm.
Det är med mig och Anton Magnusson, just för jag som inte visste det. Den nya lyssnaren som just upptäckte specialisterna podcast. Ja. Tyckte. Och du vet, i och för sig, Anton Magnusson har inte varit med i det här avsnittet, så du kan inte veta vem det är i alla fall. Han är jävligt rolig.
Ja, men det är bra, för då har vi också gjort reklam för Antons grejer då ju.
Ja.
Vi
ska ha en rolig historia kanske
just
också.
Just det, har du någon som handlar om elefanter eller?
Ja, många har jag. Vet du hur man vet att man har en elefant i sängen?
Det är jordnötsskal på lakanet.
Nej.
Nej.
Han har ett E på pyjamasen.
Aha.
Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då.
Ja, gå in på patreon.com/specialisterna och bli en givare per avsnitt, och så kommer
avsnittsdonator.
Ja, precis, så kan ni gå in och lyssna på, för jag och Simon kommer gå in där och nu va, låsa in ett litet avsnitt som man kan lyssna på.
Ett litet rökeruta som vi så skämtsamt brukar kalla det, och då får ni mer av det goda.
Mm.
Kanske att Anton vaknar till liv och deltar i det Patreon-exklusiva, men vi kan inte lova någonting.
Nej, det kan vi inte. Rabba-dabba-tip-top. Där satte jag dit dig då.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.